Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan lägger fullt fokus på nätfiskeattacker. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig, Carl Emil Nicka och vanligtvis Peter Esse. Men Peter befinner sig för närvarande antingen i Paris eller i Göteborg. Jag vet faktiskt inte vilket, men det spelar ingen roll för eftersom han inte befinner sig i Malmö så är han inte heller här och spelar in Bli säker-podden tillsammans med mig. Ni vet podden som produceras av Nicka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Den här veckan har jag istället bjudit in en gäst. Den intervjun spelade jag in tisdagen den 28 maj och den här lilla uppföljningen spelar jag in torsdagen den 30 maj och ni lyssnar på det här den 31 maj eller någon gång därefter. Innan vi går in på veckans huvudämne och ni får lyssna på en intressant genomgång av State of the Fish-rapporten måste vi dock behandla veckans stora snackis. Det är veckans enda snabbis därför också. Jag tänker såklart på Microsoft Recall, funktionen som verkligen har varit omdebatterad framförallt här i säkerhets- och integritetscommunityn. Det här är en ny funktion som Microsoft lanserar i samband med att de släpper sina nya Copilot Plus PCs. Det här är datorer som är ARM-baserade, precis som Windows RT-datorerna var en gång i tiden. Om ni minns dem, det var över 10 år sedan nu. Datorer som använde ARM-processorer för att ge bättre batteritid. Jag var en av dem som var korkad nog att köpa en sån dator och satt då med en dator som jag bara kunde köra Internet Explorer och Office-paketet på. Tillsammans med några enstaka Windows Metro eller vad heter det? Modern UI-appar. Det var ett fullständigt fiasko. Men nu gör Microsoft ett nytt försök att lansera ARM-baserade datorer och utöver att fokusera på batteritiden så tar de självfallet och trycker stenhårt på den funktion som är på alla läppar nu i datorvärlden, artificiell intelligens. De här nya datorerna, de har en funktion som kallas Microsoft Recall som gör att du kan gå tillbaka i tiden och se vad du gjorde en tidigare dag på din dator. Funktionen fungerar så här enligt Microsoft, citat på engelska. As you use your PC, recall takes snapshots of your screen. Snapshots are taken every 5 seconds while content on the screen is different from the previous snapshot. Your snapshots are then locally stored and analyzed on your PC. Recall's analysis allows you to search for content, including both images and text, using natural language. Slutcitat. Alltså, var femte sekund när det händer någonting på skärmen så tar Microsoft Recall en bild av det som visas på skärmen, analyserar det och sparar det så att du kan söka historiskt vad du har gjort. Inte bara i text utan också i bild, även om den här bildfunktionen inte kommer vara tillgänglig på svenska inledningsvis. Den här funktionen gör då alltså att det kommer finnas, beroende på hur mycket lagring du har på datorn, ett flera månader långt spår av allt som har gjorts på datorn. Och det är ju jättebra ifall det skulle vara så att du tänker, oh, vad var det nu jag sökte efter häromdagen? Men det är väldigt problematiskt med tanke på att den här funktionen kan samla in väldigt mycket känslig information. Och på grund av det så har vi fått se stora skrämselrubriker gällande den här funktionen. Till exempel, Microsoft's AI-powered Copilot Plus PCs are spyware. Eller, Microsoft's Recall is a privacy nightmare. Eller TechLink som satte den absolut värsta rubriken jag såg, nämligen Microsoft will see everything. Och det är helt enkelt inte sant överhuvudtaget. Så nu kommer jag in här och försvarar Microsoft lite för omväxlings skull. För den här funktionen är inte så vansinnig som de här rubrikerna antyder. För det första, Den här funktionen analyserar allting som sker lokalt på datorn. Det är därför det kräver vissa förutsättningar för att datorn ska stödja det här. Det här är inte någonting som kommer till alla Windows-datorer utan bara kompatibla Windows-datorer. Och jag lägger en länk till Microsofts kravställning i veckans show notes. Det ska läggas till att Microsoft har satt de här kraven inte för att de egentligen behövs, utan troligtvis mer för att det är någonting som behövs för att det ska vara bra prestanda, och därför låser de funktionen till datorerna som uppfyller de kraven. Men allting analyseras lokalt. Det är alltså inte som med till exempel ChatGPT att någonting skickas till molnet, utan allt analyseras lokalt. Allting sparas också lokalt. Ingenting synkroniseras med molnet. Och allting sparas krypterat på datorn så att det inte kan läcka av att någon stjäl datorn och lyckas plocka ut SSD-disken ur den och läsa ut någon information därifrån. Det är också så att den här funktionen, den exkluderar viss information. Den exkluderar det som finns i webbläsarens integritets, eller förlåt, i det webbläsarens inkognitoläge eller privatläge. Inte bara i Edge utan också i Firefox. Den exkluderar kopieringsskyddat material, DRM-skyddat material. Och användaren kan själv välja att exkludera specifika appar så att de inte sparas i det här spåret. Funktionen går att stänga av antingen tillfälligt eller permanent. Den kommer vara aktiv som standard på kompatibla datorer efter att användaren har informerats. Men är det här då smart? Ja, det finns kanske någon som efterfrågar den här funktionen, och så länge som inte datorn blir infekterad så är det här inget problem. Möjligtvis med undantag för någon som bor tillsammans med en svartsjuk partner. Där skulle den svartsjuka partnern kunna missbruka det här för att spionera. Men rent generellt så är det här inte ett problem så länge som det fungerar som det är sagt. Och datorn inte är infekterad. För om datorn blir infekterad, då är det här plötsligt mycket, mycket värre. Då gör den här funktionen att konsekvenserna av en infektion blir ännu större. För då kan ett skadeprogram som infekterar datorn stjäla massvis av information som annars aldrig hade sparats. Alltså massa information som bara hade funnits i arbetsminnet medan användaren arbetade med datorn och aldrig hade skrivits ner till hårddisken, kommer att ha skrivits ner till hårddisken om den här funktionen är aktiv. Och det gör då att ett skadeprogram kan komma åt den informationen. Jag säger också det här helt och hållet under förutsättning att Microsoft inte får för sig att börja synkronisera den här informationen. För att om Microsoft skulle börja erbjuda användaren synkroniserar sin historik via OneDrive, då är vi i en helt annan situation. För vi ska komma ihåg, Microsoft, det är de som erbjuder en funktion som kallas personligt valv, som antyder att det skulle vara ett säkert ställe att spara information, men som i själva verket inte synkroniseras totalstreckskrypterat. Så i och med den historiken så hade jag inte velat se att Microsoft synkroniserade allt jag gjorde på min dator mellan mina datorer. Men det är inte heller fallet nu. Microsoft synkroniserar inte det här mellan datorer. Och det innebär också att Microsoft inte heller kan spionera på vad som görs. För påståendet som TechLinked hade i sin rubrik Microsoft will see everything, det är alltså bara helt käpprätt fel. Det stämmer inte. Det här är ingenting som lämnas till Microsoft. Sen vet jag att det finns konspirationsteoretiker som säkert tror att nej, men i själva verket så överför säkert den här informationen till Microsoft ändå. Och om du resonerar på det sättet så ska du ju inte använda Windows överhuvudtaget, för att i så fall så har du inte nått upp till tillitsribban för att kunna använda Windows från första början. Men där har ni i alla fall en liten genomgång av vad det här faktiskt innebär. Kommer jag att slå på den här funktionen? Nej. Borde Microsoft ändra någonting? Ja, det tycker jag. De borde ändra så att för det första, funktionen ska vara avstängd som standard. Och för det andra, istället för att den är aktiv för alla applikationer så borde den bara vara aktiv för de applikationer som har byggt in stöd för den, som har aktiverat stöd för den. Så att andra applikationer som hanterar känslig information inte spelas in av misstag. Så om Microsoft nu vill ha feedback, vilket jag vet att de vill, för de har släppt det här i en förhandsversion för att få feedback, då hade jag rekommenderat stänga av från början och låta användare slå på om de vill ha det. Och spela inte in appar som inte medvetet har släppt en version av appen som gör att den appen är tänkt att spelas in med den här funktionen. För i så fall så kanske det här blir en alldeles utmärkt funktion för de som faktiskt känner att nej, men det hade varit praktiskt att kunna gå tillbaka lite i tiden och se vad det var jag gjorde. Men viktigast av allt, istället för att fokusera på det här, hur skulle det kännas att bygga en ordentlig säkerhetskopieringslösning till Windows? Hade det inte varit lite vettigare? Det känns som någonting som hade varit mer givande för en ännu större skara användare att ha en funktion motsvarande Apples Time Machine-lösning för att på ett enkelt sätt kunna säkerhetskopiera datorer. Tänk på den, Microsoft, medan vi hoppar över till veckans huvudämne. Och då har det blivit dags för mig att säga välkommen till Bli säker-podden till Mikael MJ Järpenge.
Tack så mycket, kul att vara här.
Du kommer ju från Proofpoint. Vad gör du där?
Stämmer bra att jag kommer från Proofpoint. Jag jobbar som sales engineer på Proofpoint. Jag täcker Norden, Beneluxregionen och en del av Mellanöstern också. Mm.
Inget litet område du ansvarar för då.
Jag har lite att göra om man säger så.
Ja, men du är stationerad här i Sverige.
Stämmer bra.
Och det trots att Proofpoint inte är ett svenskt bolag.
Nej, det stämmer, det stämmer. Proofpoint är ett amerikanskt bolag som startades 2002 utav förra CTO för Netscape, Erik Hahn.
Ah, det vet du vad, det visste faktiskt inte jag. Nej, hade jag missat i min bakgrundsresearch.
Ja.
Som gammal Netscape-användare borde jag ju ha koll på det.
Så kan det vara.
Ja. Men i alla fall, det som är kanske mer intressant, vad gör Proofpoint idag? För ni är inte en webbläsarutvecklare.
Nej, absolut inte. Vi är väl mest kända, om man skulle gå ut och fråga någon godtycklig person, så tror jag nog att vi är mest kända för e-postsäkerhet eller kanske användarutbildning också.
Mm.
Men vi gör faktiskt en väldigt stor plattform som täcker hela spektrumet från allt från externa hot, användarutbildning, lateral movement och om man tittar på det gamla hemska ordet DLP, den sidan också har vi då, så att det är alltid från externt till det som kommer inifrån och så.
Och här hade vi då två nya förkortningar som vi behöver förtydliga vad de innebär. Vad är lateral movement och vad är DLP?
Lateral movement är ju den tekniken eller metoden som den som attackerar en organisation, eller om vi benämner dem som en hacker, använder för att sprida sig i en organisation om man inte använder typ ett ransomware, för den har ju en annan typ av mekanism då.
Mm.
Men det är för att ta över andra system helt enkelt, logga in på andra system och komma åt kanske nya uppgifter, nya konton och sådana saker för att kunna ta sig vidare då.
Mm.
Och i slutändan vill man ju komma fram till det man kallar för kronjuveler eller någonting sånt.
Ja. Och med kronjuvelen, då tänker du på Active Directory-kontrollen till exempel.
Exakt, ja. Domänkontrollanter och så vidare.
Ja, det som gör att en angripare kan få tillgång till allt. För det här måste vi faktiskt tänka på, att när vi pratar om skadeprogram idag, då är det väldigt vanligt att vi bara fokuserar på de skadeprogrammen som märks omedelbart. Men idag är det ju väldigt vanligt att angripare lyckas infiltrera en organisation och sen finnas där i flera månader innan de gör något väsen av sig, för att just kunna komma åt det absolut mest viktiga, det som gör att de sen kan ta över resten av organisationen, eller bara kartlägga vad det finns för viktig information som de kan vilja exfiltrera innan de gör något väsen av sig som gör att de upptäcks. Och sen nämnde du DLP också.
DLP, det är ju Data Loss Prevention, är den gamla termen för det, men vi har tagit ett litet nytt grepp där på det, så att vi lägger även till kontext runt omkring det hela, så att vi säger idag information protection, där vi, syftet är att skydda då data som är känsligt i en organisation. Och oftast är det ju så att data, det är inte så att det växer ut ben och så springer datat ut genom dörren från organisationer, utan det är människor som flyttar data på ett eller annat sätt. Antingen det är en extern aktör som har tagit sig in, eller det är kanske en illvillig eller någon användare som har för avsikt att försöka ta med sig data, kanske ska gå till en konkurrent eller någonting annat. Eller så är det bara av rena det vanligaste scenariot är ändå att man gör saker av misstag helt enkelt. Att man visste inte att man skulle skicka ut den där filen som innehöll känsliga uppgifter, till exempel.
Ja. Så det här är några av de områden som ni på Proofpoint sysslar med att försöka, ni försöker avslöja när det här sker och ni försöker motverka att det sker från första början. Men huvudskälet till att du är här idag, det är ju den rapport som vi i Bli Säker-podden har hänvisat till några gånger tidigare, nämligen State of the Fish. Och tänker ni, är det där inte en gammal skoterklassiker? Nej, det är How Much Is the Fish som är skoterklassikern. State of the Fish, det är er årliga rapport där ni berättar hur det egentligen förhåller sig på nätfiskefronten runt omkring i världen. Dels globalt, men faktiskt också nedbrutet här i Sverige. Och vi ska ju framförallt fokusera på den senaste rapporten, vilket ni självfallet, ni som lyssnar på podden, kan ladda ner från länken som finns i våra show notes. Men innan vi går in på årets rapport, kan du kortfattat förklara hur har det här med nätfiske förändrats genom åren?
Oj.
Lilla frågan.
Oj. Den lilla, hur lång tid har vi? Det är någonting som har förändrats över tid väldigt mycket. Och det har att göra väldigt mycket med att väldigt ofta så har vi ju byggt säkerhet runt omkring att skydda system och bygga perimetrar så att säga. Medan de som attackerar organisationerna har ju flyttat sig till att använda sig av social engineering. Och då är e-posten ett perfekt verktyg för dem. Det är väldigt enkelt att iscensätta en attack då helt enkelt mot en organisation med hjälp av e-posten, eftersom som ett exempel så bör man ju ha portarna öppna på brandvägen för att kunna både skicka ut och få ta emot e-post in i organisationen då, så att det blir väldigt människocentrerat.
Ja. E-posten är fortfarande ett av de absolut enklaste sätten att ta sig in i en organisation, framförallt för angripare som inte är tekniska, för det krävs ingen teknisk kompetens för att utföra nätfiskeattacker. Det krävs snarare mänsklig kompetens att förstå hur en medarbetare fungerar och hur den medarbetaren kan luras. Men vad skulle du säga att har varit de stora trenderna när det kommer till nätfiske under de senaste åren? Vad har det skett för förändringar? För nätfiske har vi ju dragits med sen jag började intressera mig för cybersäkerhetsfrågor.
Ja, alltså i början så var ju väldigt mycket av det som var som egentligen kanske inte var nätfiske, men det var ju spam-mailen. Alla kommer väl ihåg på den tiden när man blev irriterad över märkliga meddelanden som kom till sin inbox och så vidare. Men sen har ju det här blivit i takt med att de som attackerar blir mer och mer sofistikerade och de också lär sig att det är ett perfekt verktyg för att ta sig in i en organisation, så blir attackerna allt mer avancerade också. Det här går ju lite grann i generationer, men det har ju varit allt ifrån spear phishing där det är mer riktade attacker till att det är breda attacker. Det kan vara ransomware-baserade attacker. Det kan vara attacker som fokuserar. Du touchade lite grann på det området tidigare. Det som vi benämner som initial access brokers, alltså de som vill komma på plats och egentligen, det är egentligen deras enda syfte att få en accessväg in, och sen så har man byggt upp en egen marknad på the dark web, om vi säger så, där man säljer den accessen till andra aktörer också, så att man tjänar pengar på det sättet.
Är det här någonting som vi har sett i Sverige?
Absolut.
Så svenska bolag blir utsatta av en kriminell organisation som sen säljer vidare åtkomsten till den kapade organisationen till andra?
Absolut.
Ja.
Absolut.
Och vi kommer toucha mer på hur den här kriminella verksamheten eller kriminella marknaden har professionaliserats lite längre fram. Men det gör vi nog bäst genom att ta lite konkreta exempel ur den senaste rapporten. Och här fanns några siffror som jag tyckte att var extra intressanta. Jag har sparat dem här så att vi kan ta upp dem som specifika exempel. Det finns till och med en siffra som gjorde mig lite arg. Innan vi börjar analysera de här siffrorna så kan jag poängtera att ett av skälen till att vi gör det här inslaget överhuvudtaget, det är att den här rapporten är väl underbyggd. Det var inte länge sedan jag kritiserade dålig statistik här i Bli Säker-podden, men den här rapporten, den är byggd drygt på en undersökning med 7500 slutanvändare, 1050 security professionals, alltså de som jobbar med IT-säkerhet, från 15 olika länder, och dessutom över 24 miljoner mejl som har rapporterats in från era användare under en 12 månaders period. Så det finns lite vikt bakom de här siffrorna. Men låt oss börja med den första saken, och det är att användare gör någonting riskfyllt för att det är bekvämt och för att det sparar tid. Det här, själva definitionen av riskfyllt är väldigt bred. Det är allt från att besöka en webbsida till att återanvända lösenord. Men jag tyckte att det intressanta var varför användare gör det.
Ja, det är helt klart. Men det här är ju, förmodligen är det så att när vi bygger säkerhet idag så upplever många användare att det kan vara lite för krångligt, och man kanske ifrågasätter varför måste jag använda multifaktorautentisering, för att det blir ett extra steg och så vidare. När man kanske inte förstår vad anledningen till det är, för att syftet är ju någonstans ändå. Det är inte så att man bygger säkerhet bara för att jäklas med folk, utan det är ju för att man vill säkra organisationen helt enkelt.
Ja.
Och då är det ju så att människor vill få sitt jobb gjort så snabbt som möjligt, och då är det lätt att man tar genvägar för att spara tid. Och ibland så är det bara för att det är enklare och bekvämare, att kan jag gå en annan väg så gör jag det helt enkelt.
Ja. Och anledningen till att jag vill lyfta det här, det är för att jag vill slå ytterligare en gång ett slag för att organisationer ska använda en lösenordshanterare. För ifall det är så att en organisation inte har en sån här single sign-on-tjänst som funkar för alla situationer som medarbetaren behöver ha ett konto i, då är det verkligen att skjuta sig själv i foten att inte erbjuda organisationens medarbetare en lösenordshanterare. För om det inte är lätt, då kommer medarbetarna inte följa det. Det spelar ingen roll hur många Bli säker-podden avsnitt de lyssnar på. De kommer ändå inte följa det om det inte finns tekniska hjälpmedel som gör det enkelt för dem. Och det här såg vi ju sen också i en uppföljningsfråga. Nämligen, vad finns det för policyer som skulle motivera användare att prioritera cybersäkerhet?
Jag tror du tänker på det här med att man vill att man efterfrågar att det ska bli enklare med säkerhet helt enkelt, och att inte det ska vara så komplicerat, gärna att det ska fungera lite sömlöst, så att det inte är så märkbart heller, så att det inte liksom stjäl av min uppmärksamhet för mycket egentligen. Mm. Jag tror det är lite grann det som man ska ta hem från den här typen av rapporter, den här statistiken som vi tar fram nu baserat på det. För det är ändå intervjuer som är gjorda och sådana saker. Så att det här är ju liksom vad folk har svarat.
Ja, och den siffran som jag fastnade för, det är den här. 94% svarar att making security easier for me är det som skulle motivera användaren att prioritera cybersäkerhet.
Ja, absolut. I Europa-regionen, om vi bryter ner den globala till Europa, så är det faktiskt samma siffror där.
Ja.
94%. Så att det här är ju någonting som verkar vara ett globalt fenomen, och det kanske är så. Det är den gamla devisen att människan är av naturen lat.
Ja.
Jag tror att det kanske spelar in lite grann här.
Dels det, och dels att alla duktiga medarbetare i alla fall strävar efter att vara effektiva. Och det här måste vi komma ihåg, att om medarbetaren tror att han eller hon gör någonting som höjer produktiviteten, då borde väl företaget uppskatta det.
Absolut.
det är liksom ett sånt argument som jag ofta hör med varför en medarbetare lägger jobbfiler på sin privata Dropbox. Ja, men då har jag åtkomst till dem oavsett var jag befinner mig. Ja, jo, det har du. Ja, och då kan jag jobba ännu effektivare. Men det finns många nackdelar med det också när det kommer till regelefterlevnad, när det kommer till säkerhetskopiering och liknande. Men sen har vi den här frågan som gjorde mig lite arg, siffran gjorde mig arg. 89% of security pros believe that MFA can protect against account compromise completely. Alltså 89% av de som jobbar med säkerhet tror att tvåfaktorsautentisering eller flerfaktorsautentisering kan skydda mot kontoövertag, kontokapningar fullständigt.
Ja, det där är faktiskt en väldigt intressant siffra. Och jag tror att den bygger nog väldigt mycket på att vi, om vi backar tillbaka några år i tiden, så var det ju väldigt mycket prat om att bara vi använder multifaktorautentisering, och då blir det ofta tillbaka till bekvämlighet, och använder vi appbaserade multifaktorautentiseringar så tror man att man är helt säker. Men vad vi har sett, och det finns ju även statistik och lite data på det även i den här rapporten, så finns det ju metoder idag att via e-posten använda till exempel Evil Proxy för att kringgå multifaktorautentisering fullständigt. Så det spelar ingen roll om du autentiserar, för de stjäl din token, och då innebär det att du har dem ju accessen i alla fall utan att behöva någon annan inloggning egentligen.
Mm. Hur fungerar det här med Evil Proxy?
Evil Proxy fungerar egentligen som en transparent reverse proxy. Så att när de skickar ett meddelande då, så leder den till en, kan vara en fejkad Office 365 login eller någonting sånt, som ligger på en domän som den här aktören har kontroll över. Och det är man inte uppmärksam då, att se på vart den här faktiskt kommer ifrån. För att sidan kommer att se ut, alltså inloggningen och den tjänsten kommer att se exakt likadan ut som om det vore Microsofts inloggning. Mm. Och vad den helt enkelt gör då, aktören har ju kontroll över den här sidan dit den här länken är oftast pekar till då. Sen skickar de, när du autentiserar dig, så skickar de det vidare till den riktiga inloggningen. Det är därför vi kallar det för transparent reverse proxy. Men under tiden då, i och med att de har kontroll över den här sidan, så kan ju de läsa av den token som skickas för att autentisera till den riktiga Office 365-loginen, eller om det är en Amazon eller Google eller vad det nu är för någonting. Det är ju inte specifikt bara för Microsoft, utan det funkar ju på alla plattformar så.
Precis. Och att 89% tror att flerfaktorsautentisering skyddar mot kontokapningar fullständigt, det är illa skulle jag säga. Mm. För vi har pratat om att det finns nätfiskeresistenta inloggningsmetoder. Och nu hör ni att det skramlar lite i min ficka här. Och så nämner jag YubiKey specifikt en gång till. Alltså sån här säkerhetsnyckel. Om inloggningen görs med en sån här säkerhetsnyckel eller en lösennyckel, alltså det som heter passkey på engelska, då funkar inte en sån här evil proxy-attack, eftersom domänen är fel. Och med inloggning när det kommer till en säkerhetsnyckel eller en lösennyckel, då har vi domänkopplingen som skyddar oss. Det går inte att nätfiske attackera från en felaktig domän. Men om vi pratar om SMS-autentisering eller app-autentisering med authenticator-metoden eller push-notis-metoden, allt det går att nätfiske attackera. Och därför är det allvarligt att 89% tror att flerfaktorsautentisering skyddar mot kontokapning fullständigt.
Absolut, och jag måste bara tillägga det lite grann. Jag vet inte om du ser i den här rapporten också där. Alltså, vi pratar ju miljontals sådana evil proxy-meddelanden som skickas ut varje månad.
Okay.
Så det är ju, alltså det är stora volymer utav det, så att risken är väldigt stor också att man faktiskt, om man har en övertro på MFA då, den traditionella appbaserade historien eller pushnotiser som du nämnde och så vidare, så är ju risken stor att man faktiskt råkar ut för ett kontoövertagande ändå.
Ja, och att vi ser en stor mängd sådana här evil proxy-attacker, det är ju egentligen inte konstigt, för att i takt med att alla organisationer har börjat implementera tvåfaktorsautentisering och Microsoft faktiskt till och med kommer kräva tvåfaktorsautentisering, så måste ju angriparna hitta något nytt sätt att kringgå det problemet som de ställs inför ur deras perspektiv.
Absolut.
Men det går att lösa genom att använda nätfiskeresistenta inloggningsmetoder, och det går att skydda medarbetare lite också genom att använda en lösenordshanterare. För det är ju samma sak, om medarbetaren hamnar på en falsk inloggningssida, då har inte lösenordshanteraren något användarnamn eller lösenord att föreslå, vilket kan hjälpa användaren att upptäcka att här är det någonting som inte stämmer. Sen så har vi en intressant siffra till som jag tänkte att vi skulle gå in på, och det är någonting som ni kallar toad-attacker, alltså pad-attacker. Men jag tror inte att det är paddor ni syftar på. Nej. Men Proofpoint saw over 13 million toad attacks at peak in August 23. Alltså ni såg över 13 miljoner sådana här toad-attacker augusti 2023 när det var som flest.
Mm. Stämmer bra. Att vi har använt ordet toad tror jag nog är lite, man leker lite med orden där. Men det står faktiskt för Telephone Oriented Attack Delivery. Och det man skulle kunna säga att det är en omvänd telefonattack. Alltså normalt sett, alla känner väl till de här, att det finns bedrägeriförsök när någon ringer upp någon och utger sig för att vara någon annan, eller de kanske begär att du ska autentisera det med bank-ID och sådana saker. Mm. Vi har ju sett exempel på det i olika tv-avsnitt som har gjorts och sådana saker. Men i det här fallet så är det ett e-postmeddelande som kommer, och ofta är det ett väldigt, väldigt relevant meddelande. Det kan vara ett exempel, en av de mer kända är ju Justin Bieber-attacken som gjordes.
Justin Bieber-attacken har vi inte behandlat i Bli säker-podden, så du får...
Då ska jag ta den lite kort här då. Det byggde helt enkelt på att man genererade ett e-postmeddelande som har en formatering och en layout, precis som när du får ett kvitto på att du har beställt biljetter, i det här fallet då till en Justin Bieber-konsert. Mm. Och sen så har de lagt in några extra rader där som säger exempelvis kanske att vi kommer att ta en extra avgift om $10 eller $20 eller vad det nu är för någonting så här. Och sen så avslutar man det hela. Om det här inte stämmer med vad du har beställt, vänligen ring våran helpdesk eller ring våran support, så kommer de att hjälpa dig att lösa det här problemet. Och då finns ju naturligtvis ett telefonnummer där angivet i det här meddelandet. Som det blir alltså du själv som ringer till deras infrastruktur, om man säger. De har ju byggt upp en infrastruktur, så de har ju medarbetare som sitter där 24/7 och svarar på de här meddelandena.
Mm. Och då precis som utpressargängen har support för att hjälpa de som drabbas av utpressningstrojaner att köpa bitcoin.
Exakt, exakt. Så de bygger ju egentligen bara vidare på den här sociala manipulationen, för det är ju det bygger på. Allting runt omkring den här typen av grejer bygger på social manipulation på ett eller annat sätt. Det handlar ju om att få dig att antingen ge från dig dina inloggningsuppgifter eller lämna från dig data, eller ja. I ransomware-fallen så handlar det om att betala pengar många gånger.
Men varför tror du att angriparna har börjat använda liksom telefoni som en del i det hela? Varför driver de samtalet, eller varför driver de attacken över till telefonen?
En grej som man kan fundera och spekulera lite grann runt omkring det är ju också att när du använder den typen av meddelanden så är det ju inte... Det finns ju inga länkar i de här, eller URL-er i de här meddelandena. Det finns inga bilagor eller någonting sånt. Så att du har inga hårda komponenter eller objekt som du kan analysera.
Och nu, med analysera, då syftar du på att till exempel ert verktyg för att inspektera mejl har inte de kännetecknen att gå på.
Precis, för att det kan vara ett helt legitimt meddelande, utan det är bara rent textbaserat. Och det är en vanlig dialog, konversation egentligen, som man kan se liksom i vilket meddelande som helst som egentligen inte har någonting annat. Och då måste man börja titta på andra parametrar runt omkring. Vem är det som har skickat det här? Mm. Varför kommer det här nu? Och så vidare. Så att det är ett litet sätt för de här aktörerna att försöka snika igenom de filter som finns då i själva mejlfiltreringen. Mm. Eftersom om du inte har en URL, du kan ju inte analysera om det finns något skadligt bakom den URL:en dit den pekar på. Eller en bil och ett dokument som innehåller något konstigt makro eller vad det nu kan vara för någonting.
Nej, nej, det går ju inte att göra på samma sätt med ert telefonnummer. Det ser inte fel ut på samma sätt. Och något annat som ni faktiskt också tar upp i den här rapporten, som också borde vara förhållandevis svårt för, eller i och för sig, det kanske går att detektera på maskinell väg. Jag tänker på QR-koder för att berätta vad jag funderar på. För QR-koder är ju ett väldigt bra sätt att gömma information för människor. För vi människor, vi är väldigt bra på att läsa latinska tecken. Vi är förbannat dåliga på att läsa QR-koder. Men går QR-koder borde ju kunna detekteras åtminstone på maskinell väg om de innehåller länkar.
Absolut, det går att göra. Det är lite mer komplext att göra det faktiskt. Det kräver lite mer utav infrastruktur, för det krävs en hel del resurser för att avkoda de här URL:erna. QR-koderna menar jag. Du måste göra det är i form av en bildfil egentligen som ligger inbäddat i själva e-postmeddelandet då. Och skanna av den här och sen så kunna då tolka det här som att det är en URL som går någonstans och sen då göra skanningen av det.
Och vet du vad jag kom på? I och med att det är en bildfil, om den skulle laddas in dynamiskt, då skulle det gå att ändra så att det är en QR-kod som visas när bilden passerar genom e-postskannen och en annan bild som visas 2 timmar senare när medarbetaren läser mejlet.
Absolut. Visst är det så, för att en aktör kan ju också ha kontroll över den typen av, i och med att vi idag tillåter, eller man kan säga att QR-koden har ju utvecklats till att bli dynamiska idag, och där har du en helt annan styrning. Och har du då det är kopplat gentemot en server som kommunicerar tillbaka och genererar den här QR-koden baserat på var den befinner sig, så att säga, i vilket stadie den befinner sig,
kan
den ändras.
Det skulle till och med gå att generera olika QR-koder baserat på om anslutningen kommer från något som ser ut som en Windows-dator, vilket språk den har, vad klockan är inställd på.
Absolut.
Och det där är ju någonting...
Nu börjar det bli komplext.
Kan ni skydda mot det här?
Ja, vi klarar av att skydda mot idag. Men det är som alltid, man ska aldrig stå här och säga publikt att vi skyddar mot allting, därför att man vet aldrig vad som kommer imorgon och så vidare.
Nej.
Men i dagsläget så skyddar vi, ja.
Okej. Det finns en sak till som jag tänkte att vi skulle avsluta med, och det är för att ge liksom en konkret rekommendation och en konkret varning. Vilka är de vanligaste såna här företagen som utnyttjas i nätfiskeattacker? Vad är det vanligaste ni märker? Vem är det angriparna låtsas vara nu för tiden?
Den absolut vanligaste förekommande företag, alltså det brand som används i attacker, det är Microsoft.
Mm.
Det är den dominerande, men sen är det ju följt av många av de andra vanliga som Google, Amazon, det kan vara DHL och så vidare. Vi blir ju mer och mer och mer molntjänst utnyttjande allt eftersom tiden går. Mm. Och Office 365 är väl den absolut vanligaste inom företagsvärlden, skulle jag säga.
Ja. Bra. Tack så mycket för att du presenterade den här rapporten för oss, Mikael MJ Järpenge. Och ni som vill läsa hela rapporten, den finns ju på svenska nu till och med.
Absolut.
Just det. Så ni kan ladda ner den från länken som finns i våra show notes. Och vill ni veta mer om Proofpoint, vad ska våra lyssnare göra då?
Då ska man antingen kontakta oss här lokalt då. Vi har kontor i Stockholm. Sen har vi även folk som är baserade i Malmö, i Göteborg, men även i Köpenhamn, så att vi finns i krokarna.
Mm.
Och det är bara att slå sig en signal eller gå in på hemsidan så hittar man oss också där.
Och länken till Proofpoints webbplats finns självfallet i våra show notes också. Där hittar ni säkert också någon länk som ni kan trycka på för att prenumerera på just den här podden. För att då får ni som av en händelse ett nytt avsnitt av podden redan nästa vecka. Ni vet, podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Mikael MJ, tack så jättemycket för att du kom hit. Och stort tack till våra lyssnare för att ni har hängt med oss den här veckan också. Trevlig helg!